Jag ska läsa ett ord från andra Korintierbrevet, inte som egentligen utgångstext så att säga för predikan, men ändå lite. Jag läste i veckan det här ordet och så tänkte jag på det advent. Och låt mig få säga så här då att jag vet inte hur du tänker på det här med advent och de här stora kristna helger. Jag tror det är lätt att liksom göra dem till något. Ja, hur ska jag säga, till något som är så stort så att det inte är närvarande i vardagslivet, va? Julen det är en gång om året och påsken det är en gång om året och andra liksom helger det är en gång om året och. Men jag liksom, jag vet inte om jag ska säga börja inse, för att det vore på tiden då, att varenda av de helger har en sanning som är närvarande och borde vara närvarande varenda dag i våra liv, eller hur? Och det här med advent som betyder ankomst. Liksom ibland måste jag erkänna att det låter lite så där. Vi väntar på Jesu återkomst, ankomst, advent. Och så läste jag i veckan där versen i andra Korintierbrevet 7 och vers 6 och 7. Och så tittar jag lite i grekisk text och så står det skrivet att det är ordet advent som används i den texten. Och jag tänkte, nej men vänta nu. Advent är inte någonting som används i vardag. Det är bara vid vissa tillfällen. Så står det skrivet så här. Men Gud som tröstar de förödmjukade tröstade mig genom att Titus kom. Och inte bara genom hans advent. Faktiskt. Inte bara genom hans ankomst. Utan också genom den tröst han hade fått hos er. Han berättade för mig om er längtan, er förtvivlan, er omtanke om mig. Och detta har glatt mig ännu mer. Det är väldigt mycket i den texten. Jag ska inte uppehålla mig här. Men jag tyckte det var lite mysigt så att säga. Eller ja, vilket ord. Att ordet som används här är advent. Så när Titus advent kom, hans ankomst till Paulus, så blev Paulus tröstad genom den. Och advent är en tröstetid, eller hur? Vi tröstar oss genom det att vi vet att mitt i den eländiga världen som vi lever i, så kommer han igen. Han har kommit en gång. Han kommer tillbaka, den är Jesus. Men det som jag ser i den här texten också, det är det som jag kommer att fortsätta med. Jag ser att det här, när Titus advent blev en verklighet, Titus ankomst blev en verklighet, så blev Paulus så otroligt uppmuntrad och tröstad. Nu tänker jag så här, Paulus var en del äldre än Titus. Paulus var en beprövad gudsman som har gått igenom fruktansvärt mycket i livet, överlevt skeppsbrott, varit på havet ensam och kämpat med odjuren och allt möjligt, överlevt allt detta. Och ändå har han blivit så tröstad av en enkel lärjunge som kommer och besöker honom, en ankomst av en broder. Och då kan jag svänga in nu i mitt gamla tema, eller på mitt gamla tema om vänskap. Jag fortsätter med det. Och för mig då handlar hela Guds rådslut, hela Guds arbete här på jorden. Så i allt vad Gud gör kan jag inte låta bli faktiskt. Jag vet inte om jag har inbillat mig eller om jag ser rätt, men jag kan inte låta bli att se överallt i allt vad Gud gör en röd tråd. Och det är hans sätt att relatera till människor och hans längtan efter att vara vän med människan. Ska jag säga något som kan vara lite provocerande, men det behövs kanske om ni sover så att ni vaknar. Jag grubblar och tänker mycket på det här som jag talar om. Och jag skulle våga säga så här, som jag har sagt tidigare i det här. Det finns två sätt att föra fram Guds arbete här på jorden. Ena sättet är det som vi människor väljer, och det är att vi skapar ett system Och så gör vi ett verk för honom. Personligen tror inte att vi kommer långt med detta. Det finns ett annat sätt. Och det är när Gud själv kommer till oss. Och så säger han, okej, ni är mina vänner nu. Nu vill jag bygga mitt eget rike här på jorden genom er. Men det är möjligt endast om vi blir vänner. Jag skulle nästan vilja säga så här. Låt oss nu stanna upp 3-4 minuter och tänka på det. För det här har börjat bli bara allvarligare och allvarligare för mig. Och större för mig. Det låter väldigt, väldigt dogmatiskt eller kategoriskt om man skulle säga så här. Jag tror faktiskt inte att det är möjligt att föra Guds rike på jorden utan vänskapsrelationer. Det är omöjligt. Och jag tror att varenda en av oss har ett val i livet. Vi kan låta oss involveras i ett arbete som är för Gud. Med mänskliga metoder och system. Och vi kommer bli grovt besvikna att höra någon gång att detta har inte hjälpt mycket till att Guds rike ska etableras här på jorden. Och så kan vi välja en väg som kanske kräver lite mer av oss. Men som är mycket, mycket, mycket mer fruktbar. Och inte bara mer fruktbar utan som jag förstår Bibeln och Guds sätt att jobba. Den enda vägen på vilket Gud för fram sitt verk här på jorden. Och det är att gå in i vänskapsrelationer. Och vi ska se vilken vänskap Gud talar, Bibeln talar om. Och sen uppleva att detta för Guds verk vidare på jorden. Ni som har hört tidigare, jag har sagt att jag talar om vänskap. Inte som bara en aspekt av vår mänskliga eller vår jordiska liv och våra medmänskliga relationer. För mig har vänskap börjat bli något så strategiskt. Med andra ord skulle jag våga säga att för mig börjar vänskap här i livet bli en sån väsentlig del av Guds strategi att etablera sitt rike här på jorden. Så att jag börjar se varje relation som jag har till mina vänner som en del av något gudomligt. Någonting som är så väsentligt, någonting som är så viktigt, så att jag börjar uppleva att det här är någonting som är så mycket på Guds hjärta. Så att om vi inte lever i det, om vi inte placerar våra vänskapsrelationer in i det perspektivet att Guds rike faktiskt hänger på dem, så missar vi något väldigt, väldigt väsentligt. Ni som har hört lite grann av det här så minns att jag i början, jag tror det var första predikan i den här serien, så jämförde vi Sauls riket och Davids rike, hur de två riken har fungerat. Jag vill inte gå in i detaljer igen, det enda jag vill säga det är det här. Om ni läser om Saul som representerar ett religiöst system, ett system där man i Guds namn gör verk som Gud inte bekänner sig till. Kära Gud. Håkan, vad har jag sagt nu?
Fortsätt.
Ett system där man i Guds namn gör ett verk som Gud inte bekänner sig till. Gud kan välsigna det. Gud kan använda det. Men det är inte det verket som bygger Guds rike på jorden. I det systemet där kung Saul var på toppen av pyramiden så var han en ledare som hade inte en enda vän. Läs Bibeln om ni tror att jag överdriver. Saul hade inga vänner. När jag ser på det, jag läste några kommentarer, jag ska inte nämna samfund eller sammanhang här i vårt land. Det pågår så mycket diskussion om det ena och det andra. Och nyligen har en predikant i ett visst sammanhang på grund av sitt annorlunda tänkande om en viss del av vår kristna tro trätt ut ur sammanhanget. Och så skriver någon där en kommentar och säger: men vad är det med oss? Är vi inga vänner? Är det ingen vänskap? Varför beter vi oss så mot varandra? System, förr eller senare, sticker kniven i ryggen på de som är inne i den. Vänskap gör det aldrig. Det bibliska vänskap. Det är nästan fruktansvärt att jobba hela sitt liv in i ett kristet system och aldrig uppleva att jag har haft några vänner. Så Gud bytte ut Sauls system och han hade inga vänner. Läs om det. Inte ens hans son var hans vän. Han var beredd att döda sin egen son för att behålla makten i det systemet som han levde i. Får jag säga det nu? Utifrån den här versen eller utifrån den här tanken, så vågar jag påstå att det är precis samma sak idag. Människor som lever i ett system, de skyr inga medel för att behålla makten i den. Gud har absolut ingenting att göra med det. Kära stojan. Behöver lite vatten efter det här. Okej. Nu går vi till David. Och jag har berättat lite, eller pratat lite grann om som jag ser här i anteckningar, om Jesus och hur han relaterade till sina lärjungar. Och han kallade dem inte för medarbetare eller något sånt, han kallade dem för vänner och så vidare. Så nu ska vi titta på en relation som är troligtvis en av Bibelns vackraste vänskapsrelationer. Det är David och Jonatan. Kom ihåg att under tiden som Saul regerade, under tiden som det här systemet var i makten så att säga, så fanns en rörelse i skuggan av det systemet där Gud fanns. Jag ser inte att Gud inte välsignade Saul och vad Saul gjorde, absolut. Jag ser inte att Saul har aldrig gjort någonting som bidrog till Guds rike. Lite grann gjorde han. Han besegrade lite fiender och så vidare. Men vid sidan av det pågick en process där en man, ung man, David, jag vill inte säga samlade kring sig, men attraherade till sig människor som enligt systemet var värdelösa. Med dessa människor började han bygga vänskapsrelationer. Genom dem och genom den gemenskapen kommer denna man, David, att besegra allt som behövde besegras för att fredsriket skulle komma genom hans son Salomon till jorden. Det finns en Davids rörelse i alla tider. En rörelse som är vanligtvis i skuggan av det offentliga. Där Gud väljer människor efter sitt hjärta. Sätter dem ihop. Inte efter några strukturer. Utan efter den uppenbarelse som finns i deras liv och i deras hjärta. Det är att Gud är först och främst intresserad av hjärta. Och inte duktigheter. Inga titlar och något annat. Och när Gud sätter dessa människor ihop. Där hjärtan brinner för det himmelska. Och låter den branden sätta dem ihop i en gemenskap. Det är den, om jag ska uttrycka nu så, metoden som Gud använder för att översvämma jorden med sitt rike och med sin närvaro. Mitt i all detta finns två unga män, David och Jonatan. Och jag vill bara berätta lite om David så att ni ser skillnad mellan Davids rike och Sauls rike. I första Samuelsboken vi läser först om det. Så ser man, eller i Samuelsboken, så ser man att David hade många vänner faktiskt. Flera vänner. Jag har aldrig sett någonting som jag sett i morse när jag läste de här texterna. Första Samuelsboken 19:18 så står det skrivet så här. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. Herre, hjälp mig att inte överdriva, men ändå säga det som jag tror finns här. Saul är konung, offentlig konung. Det finns en ung man, David, som är mannen efter Guds hjärta och som Herren har smort i skuggan av det offentliga. David ser att det här riket som Saul bygger kommer inte att bestå. Han tjänar troget under de strukturer. Sen kommer en dag när Gud ser, eller om han upplevde i sitt hjärta, han kunde inte mera tjäna där, därför att han höll på att bli dödad. Han i en svår situation av sitt liv söker sig till en profet, till Samuel. Det finns inte ett ord om vad de har pratat, men hela texten andas ett själ av vårt samtal, om jag ska uttrycka så, där David utgjuter sitt hjärta för en profet och ser hur han känner sig förföljd, hur han känner sig åsidosatt, hur han känner sig betryckt och hotat till livet. Det offentliga systemet skulle kalla det här för uppror, olydnad. Jag fick höra nu när jag var i Kroatien att jag samlar krig med upproriska människor. Jag fick höra det av en ledare. Jag sa bara så här, jag samlar inga människor kring mig. De som bjuder mig dit åker jag. De är mina bröder och ingen kan förbjuda mig att umgås med dem. Dessa män är unga män som har ett hjärta som är drabbade av det himmelska. Men systemet tål inte dem. När David gick dit så kunde Samuel, om Samuel var systemets man, så kunde Samuel säga till honom, bara underordna dig, du är upprorisk. Men jag tror att de förstod varandra, därför deras hjärta knöts ihop på ett annat sätt än det som sker i systemet. Så, Samuel profeten var Davids vän. Vi tittar på en annan. Första konungaböcker. Jag hoppas att jag inte syr ihop något som inte är bibliskt här. Men jag tror inte det att jag gör. Men första konungaboken 4, vers 5. Asarja, Natans son, var överfogde Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Okej, det är ingen djup teologi det här. I Gamla testamentet fanns tre tjänster, officiella tjänster, eller hur? Kung, präst och profet. Det var de tre tjänster som var offentliga. Jag blir så berörd när jag ser att i Davids rike så var dessa tre tjänster vänner. Hör ni vad jag säger? Samuel var Davids vän. Han var profet. Sabud var Davids vän. Han var präst. Och David var kung. Det är därför det där riket besegrade allt. Det var ingen konkurrens mellan dem. Jag kommer i slutet att beskriva lite Sauls attityd i allt detta. Så fanns en annan vän som var Davids vän. I andra Samuels boken 15. Jesus. Andra Samuels boken 15, vers 37. Så gick då Husai, Davids vän, in i staden. Och även Absalom drog in i Jerusalem. Och i kapitel 16 och vers 17. När Absalom gjorde uppror, så sa David till Husai, som var också profet, gå in i staden, du kan bli av större nytta för mig där än när du stannar här. Och när Absalom möter Hussein så säger han: är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du inte följt med din vän? Även Davids son Absalom visste att Hussein och David var vänner. Men Absalom hade inga vänner. Medan David hade inte bara tjänster runt omkring sig. David hade vänner runt omkring sig. Låt mig få säga det här. Jag vet inte om ni ser det här. Jag ser inte klart. Men jag ser tillräckligt klart för att våga uttala det här. När jag ser det här, de här tre tjänster, kung, präst och profet, i en sån vänskapsrelation, då ser jag Jesu ord: jag ska bygga min församling och helvetets portar kommer inte att vara den övermäktiga. Jag ska bygga min församling och helvetets portar kommer inte att vara den övermäktiga. Men dessa helvetets portar kan aldrig besegra vänskap som har satt sig till Guds rikets förfogande. För att i en sån vänskap kan inte helvetet finna plats. Och djävulen finner inte plats. Han finner platsen alltid i systemet. Aldrig i såna relationer. Det är de här vänner David var omringad med. Men mitt i all detta hade han en vän. Och den vänskapen får en sån betydelse om man vet vem den här unge mannen är, Jonatan. Det står i andra Samuelsboken. Det här är inte lätt att predika, hörni. Det berör fruktansvärt djupt, åtminstone mitt hjärta och min själ. Andra Samuelsboken 1:26. När hans troligtvis bästa vän, Jonatan, omkommer i striden, då uttalar David de här orden som övergår mänsklig förstånd, men som är del av Guds tankesätt och Guds sätt att göra saker på jorden. Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var du för mig. Och din kärlek mer än kvinnokärlek. Jag vill inte ens uppehålla mig och säga att vissa människor använder den här texten till sina perversa tankar. Det här att Davids och Jonatans kärlek var för honom så dyrbar, till och med mer än kvinnokärlek, det har inget att göra med det som några vill få det till. Det har att göra med det renaste kärleken som finns, med renaste vänskap som finns. Det är en vänskap som är så djup så att jag måste säga, det är svårt ibland för oss, kanske speciellt i vår västvärld, att förstå vad det här handlar om. Men det är en kärlek som gick så djupt så det var nästan att de blev så ett som det går att bli. Det här mannen Jonatan var Davids bästa vän. Jag ska se bara en tanke så att ni hänger i hela perspektivet. Den här mannen var trons arvinge till sin pappa Saul. Han hade all rättighet att ärva tronen och fortsätta att bygga riket som hans far Saul hade makt över. Det mellan honom och mellan en man som Guds moder i skuggan av allt som där vänskapen uppstår. Tänk på det när vi går nu vidare. Hur började hela den här vänskapen? I kapitel 18, första Samuelsboken, första fyra verser, så står det skrivet så här. Efter att David dödade Goliat, och det som sker därefter, så står det skrivet så här. När David sedan hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Liten kommentar. Ingen vänskap som inte föds i hjärta är någon vänskap. Vänskap är en hjärtesak. Vänskap är inte överenskommelse om samma tankesätt. Vänskap är inte business liksom intresse där vi ska göra saker tillsammans. Vänskap berör det djupaste som Gud har lagt ner i människan. Det berör våra hjärtan, det berör vår själ. När David och Jonatan möttes första gången så hände någonting. Det hände något i deras hjärta. Och det står skrivet vidare så här. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Och Jonatan slöt ett förbund med David. Då han hade nu honom kär som sitt eget liv. Ibland skulle man kunna säga så här. Och det ser vi. Speciellt vi västerlänningar. Jag ser inte att vi är värre än någon annan. Men vi använder vår hjärna, påstår vi, mer än kanske resten av världen. Ni vet, vi i västerlandet, vi är väldigt, väldigt försiktiga att gå in i någonting med vår själ och med vårt hjärta, eller hur? Var försiktig, du vet aldrig vem han är eller hon är. Jag är kanske dum, kanske naiv, men jag klarar inte av sånt. Jag kanske behöver lära mig och håller på att lära mig nu när jag är 60. Men jag gillar mer när hjärtat går före förståndet. Även att jag betalar priset för det ibland. Om jag ska gå med förståndet, och ibland är mitt förstånd lika stor som det här. Vet ni varför? Därför det är svullet. Så om jag skulle gå då första steget med det, så skulle jag troligtvis resonera bort även det som Gud erbjuder. Men du kan inte sträcka dig med hjärta för långt för att du kan bli sårad. Den som inte såras i en vänskap, han har aldrig vetat vad vänskap är. Jag vet vad jag pratar om. Mina bästa vänner idag är de som jag har sårats av och sårat dem djupast. Men vi har gått vidare. Det tillhör paketet att bli sårad i vänskap. Okej, vi går vidare här och tittar vad Jonatan gör. Han ingår förbund med honom väldigt snabbt. Man skulle kunna säga till honom, Jonatan, ta det lugnt lite grann. Vad vet du vem David är? Förresten, han har gjort uppror mot din far. Tror du att han kommer inte göra uppror mot dig också? Men det är något annat som pågår här. Det är inte systemet, det är Guds värld de har mötts i. Vers 4, och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Hallå Jonatan, det här är lite för mycket. Jonatan, den mantel som du bär på, den mantel talar om din kungavärdighet. Jonatan, det där svärdet som du bär på, det svärdet vittnar om vem du är i Guds armé eller i Guds, bland Guds folk. Jonatan, så fort ger man inte till sina nyskaffade vänner. Men Jonatan går hela vägen. Och Jonatan säger så här. Du har berört mitt hjärta så mycket. Så det finns inget som jag håller i reserv. Jag ger mig till dig helt och hållet. Jag vet att när jag säger dessa ord att det gränsar till dåraktighet. För det är inte många som gör det här. Vi lever i en värld där det här är rena dårskap. Och jag förstår att vi bör vara försiktiga. Absolut, absolut. Frågan är bara vilket väger mest i vissa situationer. Är vi fortfarande i den kristna församlingen, är vi fortfarande kapabla att låta hjärtat gå lite före än förståndet som har formats av alla våra dåliga erfarenheter som vi har haft tidigare? Vågar vi behålla hjärtats renhet trots att vi har blivit sårade? Vågar vi tro på att den där sången är sann? Som säger så här. Jag älskar så min Guds familj. Där alla. Samman. Vuxna är. De dragit mig in till sitt hjärta. Där jag helas. Från all smärta. Jag älskar så min Guds familj. Han gav allt. Därför att riktig vänskap är hjärtevänskap. Vad är det som karaktäriserar en sån vänskap mer? Tredje punkten. Eller andra. I kapitel 19 i första Samuelsboken 1-5 och i kapitel 20 1-4, jag vill inte läsa de verserna, men så kommer där vänskapen till den punkten där Jonatans egen familj kommer på andra platsen. Och David kommer på första platsen. Nu ska jag säga något mycket, mycket farligt. Vänskapen som tjänar Guds rikes och Guds arbetets syfte på jorden, om den är placerad i det sammanhanget, den vänskapen är alltid sådan att det prioriterar högst de vänner som är i det sammanhanget. För att bekräfta det så säger Jesus till sina lärjungar: om någon vill vara min lärjunge och inte hatar mor och far, så kan han inte vara min lärjunge. Det här är hemskt vers. Och jag måste säga lite grann så att, för att allt vad man ser i det här kan användas på väldigt många olika sätt. Ingenstans står det skrivet att man ska hata mor och far, utan att älska. Men det som står skrivet, som jag förstår, det är att om mina närmaste hindrar syften av det högsta som sker genom historien, det vill säga etablerandet av Guds rike, då måste jag prioritera relationer som bidrar till det, utan att sluta att älska dem som inte är med i det. Men det finns saker när vi måste välja. Och jag tänker så här, Jonatan var inte omedveten, tror jag. Han visste allt detta. Men hans pappas sätt att vara ledare motverkade himmelska syften. Och det är därför Jonatan prioriterade vänskap med David i den avsikten. Han blev fortfarande en lydig son till sin pappa, som jag förstår. Men han lydde inte pappa i de avsikter där pappa var olydig Gud. Vi går vidare och tittar på egenskaper i det här. Det är högst prioritering när det gäller sån vänskap. Och om vi inte har den attityden, jag vågar säga, vi kommer aldrig att uppleva att Guds rike genom våra vänskapsrelationer får ett genomslag. Det är först när vi lever i det här som de här vänskapsrelationer får den dimensionen och den genomslagskraften som behövs. Hebreerbrevet 11, 24 och 25. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kalla son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. Men hallå, 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 Mose! Vänta, Mose, du är 1500, 2000 år före Messias. Och du menar att du ser nej till sån häftigt erbjudande att vara prins i Egypten bara därför att du ser någon Messias som kommer om 2000 år. Är det så du ser på det, Mose? Så står det skrivet. De som ser Guds rike, de som ser evigheten, de ser saker som ingen annan ser. Och de ser att det är värt att identifiera sig med smälek. Som inte har någonting med nutiden att göra kanske. Som är totalt främmande för ett mänskligt resonemang. Men den som ser vad evigheten handlar om, han är beredd att vara med en vän med någon som kommer om 2000 år. Och säger: jag tar smäleken som du kommer att utstå därför att jag vet vad det här handlar om. Får jag översätta det till vardagen? Någonting som har blivit väldigt stort för mig på sistone igen när det gäller vänskap. Det finns hur mycket folk som helst i varje land idag i Kristi kropp som är ute utanför det etablerade, utanför det offentliga sammanhanget, som anses vara både det ena och det andra, oproriska och jag vet inte vad. Men om man har Guds ögon, om man har Davids ögon, så vill man investera i deras smälekaktiga, om jag ska uttrycka så, eller skamaktiga situation just nu, för att man ser att Gud kommer att föra dem framöver in i något som är så viktigt för Guds rike. Får jag säga så här nu? Har vi en sån attityd i vänskap, så bryts inte vänskap så lätt. Då får vänskap en dimension som är så stark, så även om du blir sårad i en stund, så kan du gå vidare med den personen om du ser vad Gud vill med den personen, om vi har det perspektivet som Guds rike har. Vi har inte smakat på det här, och det är därför vi byter ut vänner. Och vi byter ut relationer så lätt idag. Betalar inte priset av det som är nödvändigt för en relation som bygger något som är starkare än världens trender, något som är starkare än kyrklighet, något som är starkare än det formella kristenhet, någonting som kallas Guds arbetsmetod. Och det är vänskap som tål smärta, som tål mycket mer, för att vara instrument i Guds händer för att etablera sitt rike här på jorden. Högst prioritering. Mose prioriterade Messias och vänskap med honom, även om han inte sett honom, därför att han visste det mera värt än att roffa åt sig en position som skulle kunna gett honom väldigt mycket i detta liv. Ordspråksboken 18:24 säger att det finns vänner som är dyrbarare än en broder i vissa situationer. Ordspråksboken 18:24 säger så här: men vänner finns mer trogna än en broder. Går vidare om det här lojaliteten i vänskapen som David och Jonathan hade. I kapitel 20, 14-17, så låt oss läsa det. Så talar David och Jonathan med varandra, och de bekräftar det här lojaliteten till varandra. Låt mig få säga bara det här, vänner. Det här lojaliteten som David och Jonathan ger till varandra, den lojaliteten har ingenting att göra med systemet. Det har att göra med hjärtan. Jag har sagt det tidigare, jag vågar säga ännu en gång. Den ledaren som kräver din lojalitet till den organisation som han står för, den ledaren är en falsk ledare. För att ingen ledare har rätt på människans lojalitet i den bemärkelse att du ska skriva under eller lova lojalitet till en ledare förutom den ledaren som är ledaren för allt. Det vill säga Jesus Kristus. Det här hade inget att göra med att David såg sin chans att genom Jonathan komma till någon position i hans faders Sauls rike. Det hade endast att göra med två saker. Med hjärtat och med förståelse av att Gud är på gång genom det här. Inget annat. Så, de lovar lojalitet till varandra, och då säger Jonathan till honom så här i vers 14 och vidare: och nu ska du väl, om jag då ännu är i livet, ja, nog ska du väl visa barmhärtighet mot mig, säger Jonathan till David, så som Herren är barmhärtig, så att jag slipper dö. Inte ska du väl någonsin ta bort din barmhärtighet från mitt hus, inte ens då när Herren har tagit bort alla Davids fiender från jorden. Jonathan slöt då ett förbund med Davids hus. Och Herren utkrävde sedan av Davids fiender vad de gjort sig skyldiga till. Och Jonathan besvor David ytterligare vid sin kärlek till honom, till han hade honom lika kär som han hade sitt eget liv. Det här är nog en dimension som är enorm faktiskt. Jag har ett par vänner nere i Mariannelund, Sven, Otto och Lena Rimos, som är mina goda vänner. Jag minns när jag var nyfrälsad, de pratade, de är lite äldre, de pratade med mig om det där. De har vänner med vilka de har pratat att ifall de skulle dö medan deras barn är små, så skulle de tagit hand om varandras barn. Syskon, låt mig få säga det här. Jag tror att detta tillhör Guds rikes mentalitet. Om jag dog och mina barn var ensamma, så skulle jag inte önska att socialen tog hand om dem. Jag skulle önska att några vänner som älskade mig så mycket, som hade sån lojalitet med mig, tog hand om mina barn. Och jag tror att det är så Gud vill. Men vänta nu, varför ska vi göra det när vi har det här i samhället? Jag ser ingenting att det är dåligt. Jag bara ser vad som är det bästa som jag ser här. Och lyssna vad David gjorde då. De två lovade varandra trohet även efter sina död. Det vill säga, den som överlevde den andra skulle vara lojal gentemot den dödes familj. I kapitel 4 i andra Samuels boken, nu är Jonatan död, så talas det om en man som var faktiskt Jonatans son, Mefiboset. Det står skrivet om Mefiboset och att han var handikappad. Och i vers 9 i andra Samuelsboken, kapitel 9 och vers 6, så står det skrivet så här. När så Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. Då sa David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. David sa till honom, frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din faders Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordaguds tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Ser ni vilken vänskap det här är? Det är vänskap som inte ens döden avbryter. En av mina bästa vänner som är död redan, varje gång jag ser hans barn, så känner jag nästan som att det är våra barn. Så nära var han mig, så nära mitt hjärta. Så att hans barn är inte bara hans barn, utan jag upplever att skulle det hända något om, så står jag där. För den lojaliteten som man ger till varandra i vänskapen, den avbryts inte med döden. Mefiboset satt hos David och åt hos honom. I vers 11 säger han till Mefiboset, David, ännu en gång, eller till sina tjänare. Han säger, Mefiboset ska äta vid mitt bord som om han var en av kungens söner. Kom ihåg nu vad David, eller vad Jonatan gjorde. Jonatan, vi ska komma nu till det snart. Jonatan övergav sitt kungadömet för ett högre syfte. Han förstod att Gud hade med David att göra. Och för Jonatan var det inte alls viktigt att hans formella position skulle behållas och bevaras. Jonatan övergav sin formella position som han hade rätt till sin vän, därför han såg att Gud hade med honom att göra. Skulle jag önska se det i de etablerade sammanhang, i det systemet, religiösa systemet, att någon kardinal står upp och säger till någon annan, lyssna, jag ser att Gud är tydligt med dig, att du för Guds verk fram. Jag avser mig min position för din skull. Då skulle jag säga, Guds rike kommer. Guds rike drabbar även de situationer. Men det är kanske inte så många som gör det. Vad sa du? Om du får orden. Nu hör inte jag vad du säger. Vem fick ett ord? Ja. Att han skulle avgå. Okej. Det finns mera där, men det ska vi inte gå in i. Okej. Nej, men det är helt okej. Okay. Jag förstår. Okej, okay. Andra aspekter. Jag skulle vilja nämna bara några andra. Ge mig tid, jag vill avsluta det här. Så kaffet väntar. Så. Första Samuelsboken 20:34. Så när Saul uppenbarligen visar att han vill döda David, Jonathan reser sig upp från bordet, riktigt arg, och går därifrån. Han identifierar sig med Davids situation så totalt, så att han vågar visa även till sin far: jag faktiskt värderar vänskap med honom mer än ditt systems metoder och allt annat. Det är det första. Andra, Paulus, när han var i fängelse, andra Timoteus brevet 1:8, så säger Paulus till Timoteus: skäms inte för evangeliet och skäms inte för mig, även att jag sitter i fängelse nu. Ni vet, en äkta vänskap har förmåga och mod att identifiera sig med sin väns situation, även när den situationen är i världens ögon föraktfullt. Jag vet inte om jag nämnde här, det kanske låter, lyssna på mig när jag pratar om det. Tro inte att jag anser mig vara någon fullkomlig vän. Jag har svikit. Jag har svikit människor i mycket svåra situationer. Om jag kunde göra om allt. Men jag minns en situation i mitt liv. När jag gick med min äldsta syster genom centrum i min hemstad. Hon var härjad på den tiden av alkohol. Ovårdat. Ibland såg inte hon värdig ut. En dag gick vi mitt på vita dagen genom centrum. Hon skulle gå till frissan. Det var min gåva till henne. 2 gånger om året. Hon höll mig under armen. Och vi gick. Och jag tänkte: människor säkert ser och undrar. Är han inte klok att han går med en sån person? När den tanken kom till mig så reste sig någonting inom mig. Och jag sa inom mig: om du är helt i bajs och kiss och det syns, så håller jag dig i handen. Du är min syster och jag skäms inte för dig. Det finns en identifikation i vänskap som övergår den allmänna uppfattningen om rätt beteende. Det finns en mod, ett mod i vänskap som identifierar sig till en sån grad så att andra tror att du inte är klok. Men om du vet vad det handlar om så vågar du det. En identifikation som ser i Hebreerbrevet 2:11 att han inte skäms att kalla oss för sina bröder och systrar. En identifikation som ser i Jesaja 53:3-5 att även att han ansågs vara både en rövare och kriminell och allt annat, så gjorde han det. Och det står skrivet: det var våra svagheter, det var våra synder, det var våra överträdelser. Allt tog han på sig. Det är den identifikationen som vänskapen går in i. En liten grej till som karaktäriserar vänskap. Vänskap har ett hemligt språk. Ett språk som ingen annan förstår. David och Jonathan hade det språket. När Jonathan skulle rädda David så sköt han en pil. Och de kom överens om hur David ska veta om pilen ger signaler att det är något bra eller dåligt. Det är bara de två som förstod det. Tjänaren som sprang efter pilen hörde Jonathans ord, begrep ingenting. Det här är bagatelljämförelse, men för mig väldigt sympatiskt. Jag vet inte om Birgitta, vår granne, är här. Nej. Men jag minns gamle Bengt innan han dog. Och i vissa situationer satt vi där på gården och fikade. Och det kom till en diskussion. Och jag minns den blicken som att det hände nu. Han tittade på mig och bara gjorde en liten, liten min. Och vi förstod varandra. Sa bara: det är okej. Vänskap är ett språk som många andra inte förstår. Vänskap är ett språk som är en intuitiv känsla av att vi förstår varandra. Dag Hammarskjöld sa så här: vänskap kräver inga ord. Den är en ensamhet befriad från ensamhetens ångest. En av de mina vänner, jag minns stunden när vi satt i 2 timmar och sa inte ett ord till varandra. Det var ingen ångest. Det var njutning. Vänskap är en ensamhet befriad från ensamhetens ångest. Och nu kommer jag till sista punkten. Vänskapens högsta tjänst är syfte. Första Moseboken 18:17-18. Gud står framför Sodom och Gomorra, tänkt göra något. Och han säger för sig själv: skulle jag gömma för min vän Abraham det som jag tänker göra? Ni vet, de djupaste intentioner delar man endast med hjärtevänner. Tänk att Gud hade en man på jorden som var en sån vän för honom, så att Gud själv kunde tömma sitt hjärta till honom. Och det står skrivet, efter att Gud har talat med Abraham, så lyfte han och gick därifrån. Tänk vilken lättnad det var för Gud att kunna säga till Abraham vad han tänker göra. Jesus säger i Johannes 15:15. Ni är mina vänner. Jag har sagt till er allt vad jag har hört från min fader. Ser ni att vänskap är placerat i ett högre syfte än att vara bara en välsignad aspekt av vår jordiska liv? Vänskap har något mycket mer, och här kommer sista 2 texter jag läser. Första Samuelsboken, tillbaka till Jonathan och David. Kapitel 23, verserna 16-18. Men Jonathan, Sauls son, reste sig och gick till David i Höres, i Hores, och styrkte hans mod i Gud. Nu har de inte varit tillsammans, och troligtvis är det deras sista möte. Han sa till honom, Jonathan sa till David: kom ihåg, Jonathan är den laglige trons arvinge, om han ville förbli i systemet. Han säger till David: frukta inte, till min fader Sauls hand ska inte träffa dig, utan du ska bli kung över Israel. Och jag ska då ha andra platsen näst efter dig. Det vet också min fader Saul. Jag tror det här är kronan på allt. En vänskap som föds i hjärtat. En vänskap som föds av Gud. Den är alltid underordnad Guds eviga syften. Den vänskapen ser inte som något stort uppoffring att ge sin position till någon annan. Den vänskapen armas inte fram till positionen. Den vänskapen skyddar aldrig sin position till varje pris. För att vad är min position i jämförelse med Guds syften? Och jag vågar säga så här: är jag inte fri att låta min plats och min position komma någon annan till del, om det behövs för Guds rikes syfte, då missar jag något väldigt stort. Och sen vågar jag säga baksidan av det här. Om jag förstår Guds rike och är inte beredd att göra det här, så måste jag ge efter i konflikten i min själ. En tredje kommentar. Egentligen, utan det här, så går det inte att bygga Guds rike. Om Jonathan inte gjorde det, så tror inte jag att David skulle fullborda det vad Gud tänkte. Och så tror inte jag att Guds rike skulle gå genom den fasen som Gud planerade med att den ska gå genom Davids liv. Jonathan var fri för att han förstod vad vänskapen ska tjäna till och vilket syfte vänskapen ska tjäna. Sista två texter, inte roliga, men ändå. Sista två verser bara. Första Samuelsboken bara ser skillnad mellan Jonathan och hans far Saul. Det står skrivet så här, kapitel 18, verserna 8-9. I början, när Jonathan såg vem David var, och när alla sjöng, Saul dödade sina 1000, men David sina 10 000, då blev Saul mycket vred, till det talet retade honom. Och så sa han, nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. En smod man som skulle tjäna Guds syfte, istället för att komma till välsignelse till det offentliga systemet, så blev han hot till det byråkratiska, hierarkiska som systemet står för. Och vet ni vad? Det är samma tragedi idag. Även inom kristna kyrkan offras hellre de smoda än att systemet ska rasera. Och han sa till sin son i kapitel 20, säger Saul till sin son Jonathan så här. Kapitel 20, verserna 30 och 31. Då upptände Sauls vrede mot Jonathan när Jonathan visade att han är lojal mot David. Och han sa till honom, du son till en otuktig kvinna. Vilken härlig uppfattning han hade om sin fru, eller hur? Visste jag då inte att du hade funnit behag i sig, son, till skam för dig själv och till skam för din moders blygd. Till så länge i sig, son, lever på jorden är varken du eller din kungamakt säker. Till så länge i sig, son, lever på jorden så är varken du eller din kungamakt säker. Så tänker systemets människor. Jonathan såg konflikten. Jonathan såg systemet och Jonathan såg Guds väg. Jonathan valde Guds väg. Valde till bekostnad av alla sina privilegier. För att han förstod att vänskap mellan honom och David skulle tjäna ett högre syfte än att han skulle ärva tronen. Jag tror på det här. Jag tror på det här vänskapen. Jag tror på det här sättet att leva i en församling. Jag tror på en kristendom där inte bara ledare utan varje lem i Kristi kropp har en ärlig längtan efter att leva i sådana relationer. Jag tror på en Kristi kropp som djävulen kan inte besegra när lemmar i kroppen vill leva i sådana relationer. Amen.